Du, det är ju 90-tals hysteri inom modet igen.
Ja, inte mig emot.
Då funderar jag kring hur Susanne Jung själv var klädd 1996.
Ja du, det var pennkjolar, toppar, brallor, skor och väskor från ett italienskt, mycket känt modehus som börjar på P. Yes. I en spännande färgskala.
Rött, rosa, lila.
Svart, vitt och beige eller kräm.
Snyggt. Det låter ju också som den stilen som du har än idag.
Ja, men jag säger som kung Charles. Han har sagt att hans stil är som en klocka som stannat. Den visar rätt två gånger om dygnet. För håller man fast vid en stil så blir den förr eller senare inne igen.
Du lyssnar på Stil med Susanne Jung och mig, Samantha Ekman. Vad har du på gång idag?
Ja, men jag tänkte att vi skulle fortsätta prata om 90-talsstilen.
Det vill du göra?
Ja, det vill jag göra.
Den är ju all over.
Ja, och det är ju tack vare serien Love Story om JFK Jr. och Caroline Bessette som är överallt förekommande på sociala medier just nu och tv-serien då, på Disney+. Men så har du också pratat om modeskaparen som figurerar i serien, Calvin Klein.
Min första stora modekärlek faktiskt. Eller i alla fall hans logga.
Ja, men Caroline Bessette, hon jobbar för just Calvin Klein, en man inom modet som förtjänar vår uppmärksamhet, tycker jag. Ja, men det är många som känner till namnet, men hur många vet egentligen vad han har gjort, förutom då att sätta sitt namn på kalsonger?
Det här är ju verkligen information som jag behöver för att liksom kunna förstå mig själv som tonåring. Då. Jag hade ju CK-loggan all over, men i ärlighetens namn så fattade jag ju inte ens att det var kopplat till en människa.
I'm so sorry. I was stuck on the phone with David Geffen. How are you?
Hi.
Ja, men här ser vi då Calvin Klein i serien. Han kliver ur hissen och in i showroomet som är enormt minimalistiskt, helt enligt hans filosofi.
Tydligen så målade de ju om. Så fort det kom en liten fläck så målade de om, målade vitt. Det var så viktigt för Calvin.
Ja. De mäter ju avståndet mellan skorna som visas och väskorna ska vara exakt. Han var väldigt petig.
Men han går in här med bestämda steg och han har på sig jeansskjorta och slips.
Ja, men hans look skiljer sig ganska mycket från andra europeiska modeskapare. Han är ju väldigt amerikansk i sin stil, måste man säga.
It's a sexier option.
Så när vi kommer in i den här serien så är det då i början av 90-talet och Caroline Bessette, hon jobbar på huvudkontoret på 39 gatan, först som assistent och senare som ansvarig för märkets PR. Och just då så hade bankrutten varit nära för Calvin Klein av olika anledningar. Men nu så var företaget på banan igen, inte minst tack vare då en mycket lyckad kalsongkampanj.
Vad sa du? En mycket lyckad kalsongkampanj?
Ja, men som ni minns kanske fotorna av artisten Mark Wahlberg med tvättbrädesmage, uppkäftig uppsyn och ett fast grepp om familjejuvelerna. Klädd i tajta, halvlånga vita kalsonger.
Det är lite som cykelbyxor.
Ja,
och de kan vita.
Vita cykelbyxkalsonger. För det var ju av en modell då, som kallades för boxer briefs. En märklig blandning av långkallingar och boxershorts. Men det blev en mega hit. Ja, men de kallades till och med för en av århundradets största klädrevolutioner. Ja, men så liknande hade funnits förr, men man hade ju inte sett dem på Marky Mark.
Save the strange behavior for the kids with dirty drawers. I drop mines for the cause. I gotta wear these during my shows.
Okej, han rappar lite till att börja med. Ja, beskriv, vad ser vi?
Ja, han står ju och åmar sig och kromar sig och har då jeansen extremt långt nedhasade eller kalsongerna väldigt högt upphasade, det beror på hur man ser det, men och tar sig för skrevet, gnugga lite på det i sina boxer briefs.
Och där kommer Kate Moss in bild.
Ja, hon smyger omkring där som en liten katt omkring honom.
Hans energiattityd, den är ju oerhört kaxig.
Ja, men det är ju kaxigt, det är ju det där.
My brother Donnie, he's always got clean underwear. But he always tries to steal my Calvin.
Ja, alltså jag tycker ju, idag så framstår det som lite, ursäkta, larvigt.
Nej, det tycker jag inte att det framstår som.
Men, måste man tillägga, det här var inte första gången som Calvin Klein körde just det här kalsongtricket genom en lättklädd man på stora reklambilder. För redan 10 år tidigare, 1982, så hade han smält upp en jättelik billboard mitt på Times Square med en bild på en välbyggd man, sensuellt tillbakalutad mot en vägg med slutna ögon, endast klädd i vita välfyllda kalsonger.
Och det hade man inte gjort innan, smält upp så stora kalsongbilder på såna här typer av platser?
Nej.
Det var helt nytt.
Det var helt nytt. Och det här, den här mannen då, han var ju en brasiliansk stavhoppare, så han var också extremt vältränad.
Vänta, en brasiliansk stavhoppare? Det hade Calvin Klein alltså kastat en sport?
Ja, men han ville ha den här, det muskulösa, det solbrända.
Så du menar att det är ett av modets mest avgörande ögonblick?
Det kan man lugnt säga, för ingen respekterad modeskapare sålde ju till en början kalsonger, och i synnerhet inte på det här sättet, in your face. Det var ju liksom underkläder, så det var ju B, tycker många. Och ingen skulle ha tänkt tanke på att sätta sitt eget namn på linningen på kalsongerna, förutom Calvin Klein.
Så det är en stor historisk förflyttning att han gör underkläder synliga, för det var ju någonting då som man dolde innan, som du förklarar. Så plötsligt så är det del av en outfit. Kan man faktiskt till och med nästan prata om att han skapar en ny siluett? Det är en sån här återkommande bragd för modeskapare. Är det en ny siluett med såna märkeskalsonger?
Nej, men det är en ny stil i alla fall. Ja, men Calvin Kleins kalsonger var också nästan dubbelt så dyra som andra märken, vilket bidrog till att de blev extremt eftertraktade som fashion. Och under en period så kunde man ju få för sig att alla hade hans kalsonger.
Den nya stilen.
Ja, men det finns ju en scen i filmen Tillbaka till framtiden från 1985 som illustrerar den här epoken ganska bra. 1955. Ja, men här ser vi då Michael J. Fox i huvudrollen, som har då rest tillbaka till 1955.
Han ligger i en säng och vaknar upp.
Ja, och tjejen då, han bor hos och får sova hos, hon säger: jag har aldrig sett röda underkläder för Calvin. Calvin? Varför kallar du mig för Calvin? Frågan, och vad man hon svarar: men det är inte det du heter, Calvin Klein. Det står ju på dina underkläder.
I've never seen purple underwear before, Calvin.
Why do you keep calling me Calvin?
Well, that is your name, isn't it? Calvin Klein? It's written all over your underwear.
Bam, där blev det liksom del av kulturhistorien.
Ja,
verkligen. Men vet du då, om det här blev en så stor grej, vet du då hur det kom sig att Calvin Klein bara en dag vaknade upp och bestämde sig för att göra det här, kalsongkuppen?
Ja, men alltså, kalsonger var ju då innan det här något man köpte liksom i flerpack eller trepack när man behövde.
Typ billiga liksom, slit och släng.
Ja, precis. Om man köpte de märken som till exempel Jockey, alltså underklädesmärken. Men Calvin Klein såg en möjlighet att göra mode av dem, plus att han verkligen var intresserad av att höja statusen och stilen på kalsonger. Men han var faktiskt inspirerad av just Jockey, som hade en vältränad baseballspelare som affischnamn.
Du menar att det finns fler kalsongkampanjer som vi behöver avhandla i programmet?
Ja, många hade ju män i kalsonger på sina paket och annonser i sådana här klassiska tighty-whities, men den här killen var lite präktigt poserande, tittade in i kameran och log och sådär. Och det där var ju inte alls Calvin Kleins grej.
Han var lite mer svärmorsdröm i kalsonger, baseballspelaren.
Ja, Calvin Klein vred ju upp den här sexighetsfaktorn till 11. Och vilket då kommer att bana iväg för ett helt nytt sätt att sälja kalsonger och kläder på i USA. Banbrytande.
My mother still thinks I'm a virgin, I think. Yo, Calvin Klein is definitely in the house. He knows that. That's my man.
Uppmärksamheten kring de här sexiga kampanjerna, det satte ju fart på annat han gjorde också. Han blev till exempel utsedd till årets designer av CFDA för både dam och herr samma veva.
Men det var inte för kalsongerna?
Nej, det var för hans vanliga kläder så att säga. Hans...
Och CFDA för de som inte känner till vad
ja,
det är?
Ja, men det är ett jättefint pris. Det är ett pris som den amerikanska modebranschorganisationen delar ut varje år till olika kategorier. Men det var också den här vevan då som Calvin Klein körde på och lanserade en ny och ungdomligare klädlinje och den här unisex-parfymen CK1. Och även där var det ju då reklamen som väckte uppmärksamhet. Jag antar att du kommer ihåg även den.
You never the only one. CK1. A fragrance for a man or a woman.
from Calvin Klein.
Som jag minns det som tonåring under den här tiden, så var det ju just att han bankade in den här evangeliet om unisex. Att det var ett sånt glädjens budskap, att det var unisex. Det var det som var det sexiga liksom.
Ja, det var det nya, kändes det som då också.
Var det han som fick unisex sexigt?
Det är ju ett uttråkigt ord, men det här, i det här sammanhanget så blev det ju väldigt populärt, kan man väl säga. Och ledordet i den här kampanjen då, det var ju då äkta, alla, eller real, alla modeller var ju till synes osminkade och de var ju så här slappt klädda och jeans och linnen och det är svartvitt, det är så avslappnat allting.
Det är ju en intressant grej att också kommentera det här, att det var osminkat. Mm. Det är ju väldigt annorlunda från idag.
Ja, men det här var ju också då långt borta från det här vräkare 80-talets estetik, och Calvin Klein landade helt rätt i tiden när man sökte det här lite mer förenklade, osminkade då. Ja.
Så bort med alla läppstift, bort med alla stora 80-talskläder.
Ja, men bort med axelvandrarna, bort med rött läppstift, bort med det här liksom vavavoom-stilen. Real vill han ha det, äkta.
Men du, om man då backar bandet till innan de här 90-tals succéerna, så har jag ingen aning om vad han dök upp ifrån, alltså när startade han sitt, kan man kalla det ens en gång, modehus Calvin Klein, eller liksom vad hände innan?
Okej, okay. Nu kommer jag ge en snabb resumé, håll i dig.
Underbart.
Calvin Klein föddes 1942, han är med andra ord 83 år idag. Han växte upp i The Bronx, ungersk pappa, amerikansk mamma. Han var tidigt intresserad av kläder, kom att studera mode på FIT, Fashion Institute of Technology i New York. Och tillsammans med sin bästis Barry Schwartz, som kan business, så bildade han redan 1967 företaget Calvin Klein LTD.
Den ständigt återkommande duon som består av den här sifferkillen och designkillen.
Ja,
som också är kompisar.
Även här. Mm. Ja, men den första kollektionen, den bestod av 6 kappor och 3 klänningar. Enkelt, eleganta, moderna. De var gjorda för den unga storstadskvinnan som jobbade och ville ha snygga kläder som funkar i vardagen. Inte de här stiffa 60-talsstilen som då var populärt. Och de här kapporna, de fångade intresset hos en inköpare på ett av New Yorks flotta varuhus, Bonwit & Teller. Och hon la en order på $50,000. Alltså det var unheard of, det var, för en ny designer.
Okej, och det var de här kapporna då?
Ja, men hon sa, jag kommer betala mer, för att om du ska göra de här som du vill ha dem, så kommer de att kosta mer. Alltså det här kommer bli bra.
Så hon liksom investerade,
hon
i
investerade, hans brand? Hon såg någonting där. För hon sa sig uppskatta då renheten och enkelheten i hans design, men det måste ju då vara av bra kvalitet för att det ska funka. Och det här är något som sedan dess har återkommit när man har beskrivit Calvin Kleins stil. Alltså den är modern, ren, elegant och inte minst amerikansk.
Så det är liksom det han kommer ifrån, minimalistiska kappor, för att det är det som ligger till grund för den här 90-talets sexighetsera.
Yes. Men Calvin Klein gillar ju också då det sensuella, inte bara det sexuella.
Ja, men han gillar båda dem.
Ja, men han ansåg att det antydda var sexigare än det uttalade. Alltså kappor som svepte kring kroppen och klänningar som lät ana vad som fanns under dem. Han använde sig ofta av mjuka material som krepte skinn, tunn kashmir, satäng, siden. Och han brukade alltid understryka att han varken gjorde kläder eller underkläder som var sexiga i sig, utan de fick bära den här kläderna att känna sig sexiga då. Vilket då leder till att man i bästa fall även ser sexig.
Intressant. Skulle man kunna få hedersdoktorns personliga take på den här Calvin Klein-filosofin?
Ja, men det ligger en hel del i den, tycker jag. När man känner sig bekväm och i kläderna, så leder ju det till en annan typ av kroppsspråk och självsäkerhet. Och
så att filosofin då, för att upprepa den, det handlar om att bärna av kläderna ska känna sig sexy, vilket gör att man också ser sexy ut.
Yes, och den här filosofin hade han även när det gällde jeans, som han började sälja vid ungefär samma tid. Ska vi titta på en klassiker?
Är det Marky Mark?
Nej, låt oss titta på Brooke Shields.
Ja, det börjar med en inzoomad, säger man, bootstövel.
Ja, och sen sveper den upp längs benet.
Och inte minst skrevet.
Och inte skrevet, även där, väldigt förtjust skrev.
You want to know what comes between me and my Calvins? Nothing.
Och så säger hon då den här berömda repliken. inget kommer mellan mig och mina Calvins. Alltså kan vi semantiskt bryta ner vad det är hon säger? Vad menar hon?
Ja, men det finns ju både en hint av att hon inte har några underkläder.
Jaså.
Men också att det är de här jeansen som gäller och bara dem. Det var ju så hon uppfattade det vid den
så
tiden.
Jag så älskar mina jeans.
Ja, ja, och ingenting kommer emellan dem.
Ett slags dubbelt budskap. Det är ju alltid
funkar alltid.
Succé.
Ja, men de här Calvin Klein jeansen, de blev ju en sanslös framgång, inte minst tack vare just den här reklamkampanjen. Och den var ju också fotad och filmad av Richard Avedon, den kände uppburna modefotografen.
Och för de som inte har Brooke Shields på sin radar, och framförallt inte under den här tiden, vem var hon som kliver in i det här Calvin Klein-universet?
Ja, men då var hon bara 15 år, men hade slagit igenom i filmen Pretty Baby av Louis Malle 1978, då hon spelade en 12-åring som groomas till att bli prostituerad för att ta sin mammas plats på en bordell i New Orleans.
Låter som ett CV som passar som handen i handsken i CK-brandet.
Kunde inte bli bättre. Ja, men det finns en story om jeansen faktiskt som Calvin Klein själv berättat, och det var att han en kväll dansade på Studio 54 en sen kväll eller tidig morgon. Det var hans favorit hangout. Och en kille kom fram och frågade: skulle du vilja tjäna $1 million på jeans? Calvin Klein tänkte, det här kan ju bli väldigt intressant. Då kan man ju nå ut till fler människor med sin design och sitt namn. Och därför var jag intresserad av jeans. De gav mig möjlighet att nå ut, att skapa på ett annat sätt som han sa.
Och tjäna mera pengar.
Och tjäna en jäkla massa mer pengar. Men jag kan också berätta en annan grej. Och det är att samma kille,
alltså han som dansar fram på dansgolvet,
han hade 3 veckor tidigare frågat den franske modeskaparen Pierre Cardin samma sak. Var han intresserad av att sälja jeans? No, svarade han. För det finns inga cowboys i Paris. Och det här av en man som satte sitt namn på allt från slipsar till stekpannor.
Vi måste göra ett program om det också. Men jag blir nyfiken på den här mannen som dansar fram i olika affärsförslag på Studio 54. Liksom en businessman mitt bland kreatörerna.
Ja, men han var en affärskille som hängde i de här kretsarna då.
Men dansade han fram till Pierre Cardin också?
Nej, det var i Paris som frågade.
Ah, okay. Och där finns inga diskon. Alltså Calvin Klein, han blir då väldigt rik med jeansen i den här vevan. Och då undrar jag ju, hade han en sån modeskapar-livsstil som Valentino? Levde han så lyxigt han också?
Och inte hans lika vräkigt, men säkert lika dyr. Han hade flera superminimalistiska hus i USA. Vi talar så här betong, glas och färgskala i vitt och lite mer vitt i neutrala färger.
Calvin Klein-hus.
Ja, men det låg helt i linje med hans mode. Det var mycket beige, men han sa aldrig beige. Nej, han sa sand.
Va?
Och vitt var krita eller Dover efter de vita kalkstensklipporna i Dover.
Så han sa aldrig white heller? Nej.
Och svart, det var kol.
Kol.
Ja, kol.
Starkt. Som jag sa tidigare så växte jag ju upp som tonåring mitt under den här galna CK-eran, var tonåring då. Och jag hade ju från topp till tå de här loggan på mig, och jag var marinerad i det här brandet. Alla var det. Men jag fattade ju inte då vad det handlade om. Utan det enda jag kunde liksom relatera till var den här loggan. Att den kändes så rätt på kroppen.
Ja, men det är lite lustigt, för att det här med tröjorna och trycker och sådär, det kom ju till lite av en slump för just Calvin Klein.
Är det sant?
Ja, men det var under en av hans tidiga modevisningar på 70-talet. Och då lät en kille personalen trycka upp enfärgade tröjor med logotypen och Calvin Klein tryckt på ärmarna till alla som arbetade med visning för att se vem som var vem. Men det var många som började fråga så här: vad är det här tröjorna? Så här, vad får man tag på dem?
För att de var snygga.
Ja, ja. Och Calvin Klein då så här, men uppmanade sig, men tryck upp fler, sälj dem. Och han bara skrattade och sa, men vem i hela fridens namn går omkring med mitt namn på kläderna?
Klipp till Kista, Amanda Ekman. Bara Calvin Klein, topp till tå. Men inte du antar jag.
Ja, men det var många fler än du som ville gå omkring med hans namn på kläderna,
jo,
eller
tack,
hans logotyp då. Och Calvin Klein fattade det bara ingenting, men det var där det började för hans del. Ja, för då han kom till insikt om kraften i varumärket, det vill säga hans namn.
Intressant att det liksom, så att säga, målades upp framför honom att så här är det. Ja. Varumärken har så stark kraft.
Ja. Parallellt med det här så designar Calvin Klein även vanliga kläder. Men de har ju då kommit att överskuggas av själva märket och jeansen, underkläderna och parfymen. Men det kan ju vara värt att påminna om att Calvin Klein även var en skicklig designer med en vision. Han sa, jag har alltid haft en klar designfilosofi och det är att sträva efter det moderna, det sofistikerade, sexiga, rena och minimalistiska.
Vad han sa, sand, Dover, coal, kol.
Ja. Ja, men Calvin Klein, han inspirerades en hel del av design Halston, också en New Yorker som hade en liknande filosofi. Han var till och med lite besatt av Halston och hans dekadenta discostil och hans glamorösa entourage som Bianca Jagger. Men båda fattade också att mycket av stil handlar om attityden hos den som bär kläderna och den som gör kläderna, det vill säga modeskaparen.
Alltså personligheten var viktig. Det var därför man valde Marky Mark och inte någon svärmors dröm som skulle visa kalsonger till exempel.
Ja.
Men Calvin Klein själv då, var han som en sån också reklampelare för sina egna kläder?
Ja, det måste jag säga. Han jobbar ju också på att framställa sig som en cool kille vars stil man gärna vill efterlikna. Och tur han var snygg då, kan man tycka.
Vilken typ av snygg pratar vi om?
Ja, men han var ju lång och slank och tränade på gym. Och det finns ju flera bilder där man ser honom utföra ganska avancerade övningar med romerska ringar och grejer.
Oj.
Ja, men han var, vad man, som man säger idag, fit. Och det är han fortfarande, går fortfarande på gym. Men så Calvin Klein kunde bära upp sina kläder och få andra att vilja ha hans stil. Alltså både män och kvinnor. Han hade ju någon air av liksom...
romerska ringar.
Av, det låter lite som... av avslappnad elegans.
Ja, gymnastideal. Intressant. Det låter ju lite som en föregångare till Rick Owens filosofi om att en vältränad kropp är det snyggaste modet.
Mm. Det är flera faktiskt, det modeskapare. Michael Kors säger samma sak.
Är det sant? Mm. Okej, då borde vi bara sadla om och göra ett träningsprogram.
Ja, men fotografen Bruce Weber som ligger bakom många av Calvin Kleins kampanjer, han har ju sagt att Calvin Klein var en av de första modeskaparna som blev behandlad som en filmstjärna och betedde sig som en sån, skulle man kanske vilja tillägga också faktiskt.
Divig.
Ja, men lite lynnig kanske. Han hade inte så jättebra rykte. Han gillade ju partaja och det var väldigt mycket sex, drugs and disco där ett tag.
Jag har svårt att tvätta bort bilden av honom i romerska ringar. Men det är rolig kombination.
Ja, men han gjorde både och. Det var gym och disco.
Ja, work hard, play hard.
Ja, ja verkligen från hans delar.
Come on, walk faster. We're almost there.
I'm trying. Make sure I don't hit anything.
Tänkte du på all musik i den här serien, Love Story? Att det var så mycket låtar från 90-talet?
Skojar du?
Alla de här hitsen som man inte har hört sen dess typ. Ja, hur som helst, den här 90-talsserien Love Story som är så stor nu om Bessett och JFK Jr. Vad händer liksom med, vi får ju följa Calvin Klein ganska kort i den serien, men vad händer med honom efter serien eller efter 90-talet?
Ja, men under det sena 90-talet så fick jag lite kritik för att ha inspirerats lite väl mycket av andra liknande minimalistiska designers som Armani, Jill Sander, Helmut Lang och Prada. Men det kan ju å andra sidan vara svårt när man arbetar med en så pass enkel stil som Calvin Klein gjorde. Vem var först med slipklänningen till exempel egentligen?
Det låter som en fråga för På spåret eller ditt favoritprogram, Kontrapunkt. Vem var först med slipklänningen? Skulle du ta den då eller?
Ja, men det är ett plagg som ingen kan säga sig har skapat. Det är ju framvuxet ur underkläder som av en händelse.
Så det är svaret?
Mm, mitt svar.
Men du, apropå kritik, det är någon klocka som ringer i mitt huvud. Var det inte också någon annan skandal kring Calvin Klein, att det här sexiga liksom gick överstyr på något sätt, de här reklamkampanjerna, eller?
Jo, det var flera som gick väldigt överstyr. Han gjorde en kampanj med underkläder för barn som kvästes i sin linda till exempel. Okay. Folk skrek av ilska.
En tidig Balenciaga härva.
Ja, den kvästes. Sen var det också det här, han gjorde reklam när folk ser ut att sitta i en gillestuga och var påtända, att det var liksom barn, även där var barn och pedofili. Ja. Alltså han tände på gränsen lite för mycket kan man väl säga också.
Och det fick en backlash?
Det fick en backlash. Kanske inte så mycket kommersiellt som att det var, det blev väldigt mycket medialt skrivet om det hela. Att han blev en företrädare för det här, någonting dåligt.
Så det gick liksom ner då efter 90-talet. Överträffade han aldrig de här succéerna igen som han hade haft under sina heydays?
Nej, det gjorde han inte. 2002 så sålde Calvin Klein sitt företag och då sitt namn.
Och vem var det som köpte det?
Ja, Philips van Heusen Corporation.
Eller yes, so, Philip.
PVH Corp. Ja, men det är ett stort klädföretag som även äger Tommy Hilfiger.
Och där finns det ju två vägar att gå. Alltså för en designer, ska han liksom stanna kvar och skapa vidare eller bara lämnar han?
Han stannade kvar lite tag då som konsult. Men han drog sig i princip tillbaka. Men han fick ju otroligt bra betalt, 400 miljoner dollar i cash. 30 miljoner dollar i aktier och lite royalties på det. Så han har så han klarar sig.
Jo, men var det ändå liksom bra att han sålde? Eller sålde han sig till djävulen så att säga? Vad hände med märket?
Ja, vad hände med märket? Alltså märkets design av exklusiva kläder, Calvin Klein Collection. De har ju haft flera designer sen dess. Francesco Costa hette en av dem.
Aldrig hört riktigt från honom.
Ja, men jag såg flera av hans visningar i New York och tyckte att han förvaltade det här minimalistiska arvet väl. Men sen fick man för sig att återuppliva märket eller göra det mer relevant och genom att rekrytera en designstjärna, Raf Simons.
En av de riktigt stora designerna som vi har idag helt enkelt.
Ja, han har bland annat varit på Dior och arbetat idag med Muccia Prada. Mm. Så det är ju ingen som ifrågasätter hans kompetens, men det gick ingen vidare för honom på Calvin Klein.
Nej, vad hände?
Men han fick ansvar för allt, att göra en sorts makeover av märket och skapade ett team med bland annat då Peter Mullier som är idag på Alaya, Mathieu Blassi, Chanels nya stjärna och en konstnär som heter Sterling Ruby.
Inget dåligt gäng för sig.
Nej, det var det verkligen inte, men det var ju för highbrow som man säger. Det här flög över huvudet på amerikanska konsumenter, det funkar inte alls.
En flopp?
Ja, det var en flopp.
Jobbigt. Okej, okay, men nu då?
Ja, men idag har de en designer som heter Veronica Leoni som tidigare då jobbar på bland annat The Row och Celine med Phoebe Philo, Jill Sander.
En minimalist fashion royalty.
Ja, det låter ju extremt bra på pappret, men hon visade sin senaste kollektion på New York Fashion Week häromveckan och den blev så sågad.
Va? Varför då?
Ja, men sammanfattningsvis då, så frågar sig många varför hade de plockat så mycket från Calvin Kleins 70-80-talskollektioner.
För det var ingen som brydde sig om dem. Det var en miss.
Nej, men hon kanske ville hitta något som inte var typiskt Calvin Klein som vi känner till. Där.
Just det, jag har gått tillbaka i arkivet
tillbaka
och hittat
här.
De här gamla.
Mm,
ja, just det. Mm.
Men man kan ju fråga sig om hon inte kan läsa rummet som man säger. Men hade hon fattat det här stora vurmandet för 90-talet? Hur många som älskar Caroline Bessette Kennedys avskalade 90-talslook. Varför liksom inte casha in på det där?
Just det. Folk är ju faktiskt helt besatta av Caroline Bessette Kennedy. Och på tal om henne, som ju, det måste man ju säga efter de här två veckorna med alla de här virala bilderna, att hon har ju blivit vårt största modehelgon. Vad är dina 5 cent om henne?
Finns det något att tillägga?
Varenda söm är liksom djupanalyserad redan.
Ja, verkligen. Och folk är ju hängivna, måste jag säga. För inför den här serien Love Story så släppte då producenten Ryan Murphy bilder från inspelningen. Så fick fans att koka av ilska. Men så där halmgult hår hade hon verkligen inte. Så där sladdrig kappa skulle hon aldrig ha sig på sig. Och fel storlek var på hennes Hermes-väska också. Nej, men allt var fel. Och det hade de faktiskt helt rätt i. Så de gjorde om. Så de bytte kostymör. Och för ska man göra en serie då om en av vår tids mest omhullnade modehelgon så får man ta med fan inte slarva.
Okej, så sammanfattningsvis, vad tar vi med oss från vår nya vän i romerska ringarna, Calvin Klein?
Ja, men han är ju en av de stora samtida modeskaparna som satt amerikanskt mode på kartan. Det är liksom inget europeiskt finlir, utan han gjorde elegant American sportswear, alltså vardagskläder, byxor, kjolar, kappor. Och i hans fall även då jeans och underkläder. Och han gjorde det genom att flytta fram gränserna för sexy reklam, inte minst då med män och deras skrev i fokus. Att lyfta fram amerikansk mode vid den här tiden, det gjorde ju även Donna Karan och Ralph Lauren, som är ungefär lika gamla som Calvin Klein. Men Calvin Klein, han tände mer på gränserna, inte minst när det gäller att skapa uppmärksamheten kring sitt namn och varumärke.
Som av en händelse så pratade jag faktiskt med en professor i sociologi häromdagen. Och han har då skrivit en ganska så berömd bok som heter Brands, alltså varumärken, heter Adam Arvidsson. Och han poängterade då att just hela 90-talet var ett slags skifte där modehusens intäkter gick från att komma från kläder tidigare till att, jag tror att han sa, 75% av intäkterna handlade istället runt 90-talet om livsstilsmarkörer, prylar, parfym, underkläder, t-shirts. Och där är då, kan man säga att Calvin Klein är liksom urexemplet på det här skiftet som sker på 90-talet.
Definitivt. Skolboksexempel.
Ja.
Ja, men Calvin Kleins minimalism, det fick ju också verkligen en nytändning av det 90-talet, om man sökte sig bort från det här mer maximalistiska modet på 80-talet med breda axelvandrar och bling.
Så stor succé på 90-talet, men pyspunka lately, och även senaste visningen för bara några veckor sedan. Inget bra.
Nej, det var inget bra. Men man kan på sätt och vis förstå den här nya designen på Calvin Klein. Hur ska hon återuppfinna hans nedtonade estetik när den går att hitta på så många andra och billigare håll idag? Som typ Koss och många andra kedjor som gör liknande.
Just det, idag
mode.
Gör alla det som alla. Calvin Klein gjorde på 90-talet. Ja, jag fattar. Mm. Men hela den här hysterin då runt serien Love Story och det här vurmandet för 90-talet som ju har hållit på så länge. Vad har du att säga om det?
Men jag tycker det finns en scen i den här serien Love Story som illustrerar den här längtan tillbaka.
Är det JFK Juniors alla huvudbonader? Den här bakvända kepsen som du tänker på?
Fy för den. Nej, jag tänker på en scen där Carolyn står tillsammans med sin välväxte pojkvän före JFK, modellen Michael Bergen, som poserar bara kallingarna på en enorm affischtavla i New York. Vi har ett East Houston Street i Lafayette, närmare bestämt. Det är den kändaste reklamplatsen i New York, i synnerhet för mode. Så att hamna där var ju stort, inte bara bokstavligen.
Och i serien så är det ju Carolyn Bessette som har dragit i de rätta trådarna för att få honom upp där på billboarden, eller hur?
Mm-hmm. Så hon frågar honom när han, så när hon ser hur exalterad han blir då.
De går dit och kollar tillsammans.
Ja, då står det. Ja. Ska jag ta en bild av det framför den?
Let's take a photo.
Och så tar hon upp
Come on.
En liten digitalkamera.
Alltså det här var ett så stort spänningsmoment i den här serien. För man förstår att hon ska ta en bild och så tänker man så här, ja, där är man ju van att se en iPhone idag. Men så fiskar hon då upp en gammal kamera. Alltså jag fick en chock.
Så, men jag har verkligen till. Det är just det. Man hade kameror.
De har planerat det. Ta med en kamera för jag kanske ska ta en bild sen.
Ja, men mycket har ju skrivits om det här tidstypiska 90-talskläderna. Men den här scenen, alltså, fångar inte den tidsannan ännu bättre kanske? En tid före mobiltelefonen, en analog tid.
Så det skulle kunna vara en nyckel till, menar du då, att så många liksom vill tillbaka in i den här tidskapseln, 90-talet?
Ja, men så här efterhand kan onekligen framstå som en friare och mycket enklare tid än om man inte var uppkopplad dygnet runt. Ja, men kanske finns det längtan efter att slippa bombarderas med enorma bildflöden i telefonen varje dag.
Ja, jag kan erkänna att jag har en sån längtan.
Och eftersom Caroline och JFK Jr. levde innan sociala medier så har ju de också förblivit ett fascinerande mysterium.
Som vi just nu håller på att paja med alla de här bilderna på JFK Juniors huvudbonader. Tänk om han visste hur viral hans bakvända keps har blivit.
Ja, jag avråder, och det här menar jag verkligen, alla män från att ta efter den bakvända kepsen.
Gör det? Det känns inte ens som att det är läge för mig att ställa en följdfråga där. Det var
inga följdfrågor på det. Bara just don't do it.
Okej, bra. Då tack för det tydliga slutbudskapet, och även tack för att jag fick lära känna Calvin Klein, ny favorit. Vi är tillbaka nästa vecka. Tack, Susanne Ljung.
Tack, Samanda Ekman.
Du har lyssnat på Stil med Susanne Ljung och Samanda Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.